Pareto Podcast 2.0. Nu är vi igång igen med Pareto Podcast där jag, Matilda Karlsson, nu tillsammans med några utvalda kollegor kommer att göra den här podden. Målet är att varje vecka leverera innehållsrika och relevanta poddar till er. Det blir temapoddar, det blir aktiecase, det blir att prata med spännande börsbolag och såklart investerare. Innehållet i denna podcast ska inte ses som investeringsråd. Mer information och fullständig disclaimer finns längst ner på paretosek.se. I det här avsnittet befinner vi oss i Oslo och tar tempen på energitransformationen och renewable-bolagen. Vi kommer i det här avsnittet att prata om bland annat Cloudberry, Volue, Rexilion, BV Ideal och Aker Horizons som är några av våra topics i det här spacet. Vilken dag det har varit. Vi är på Paretos årliga energikonferens och det är 30-årsjubileum i år och intresset har nog aldrig varit högre för den här typen av sektor, både oil and gas men också framförallt renewables och energy transition, och vi ska fokusera på renewables i det här avsnittet. Jag har med mig två analytiker som är experter på det här temat från Pareto. Vi har Kari Hartvedt och vi har Gard Arvik. Varmt välkomna båda två.
Tack för det.
Tusen tack.
Kari, vad är dina intryck så här långt på konferensen?
Ja, när vi snackar om förnybar energi så blev det ju ganska fort satt på agendan. Vi hade flera keynote speakers. Först ut var BV Group som snackat om sina solprojekter, hvor de gjør greenfield development og får en kjempehøy IRR når de bare starter med man hours og utvikling, og så selger til enten når prosjektene har kommet til ready to build eller ready to permit. Og det har egentlig vært et sånt gjennomgangstema i hele dag. Etter så kom jo William Lundin fra Lundin-gruppen og snakket om Orrøn, og også etterpå når vi hadde selskapspresentasjoner så var det jo både Orrøn og Magnora og Cloudberry som kom og presenterte, og alle highlighter hvordan det har vært veldig attraktivt, også i Sverige, å utvikle tidligfase solprosjekter og selge det videre. Og så er det jo litt ulikt da om man bare forfølger det sporet eller også velger å eie og operere prosjektene, men også de spillerne da har jo kunnet dra nytte av høye energipriser, særlig strømpriser de siste tiden, så det har jo egentlig vært ganske gode år som disse spillerne legger bak seg, og det merkes også i interessen på konferansen. Folk står oppe til veggene, og det er fulle rom, og veldig mange som kommer for å høre på disse selskapen prata.
Ja, jag var lyssnade på batteriupdaten med Kenneth. Det var också, folk kom inte ens in, folk fick inte ens plats. Så det är tydligt att intresset är stort. Och både Magnora och Cloudberry har jag också pratat med i underdagen och gjort en intervju med dem. Så vi kommer återkomma till de bolagen. Men först vill jag veta, Gard, hur har din dag varit? Vad är dina intryck från dagen?
Nej, den har varit väldigt bra. Mycket sånt som Kari är inne på, så är det ju ett väldigt starkt fokus på förnybar utveckling, och hvis jag ska ta det lite mer från investorsidan då, så är det jo klart att det är ju fortsatt kanske olja och oil service som är det som står överst på agendan gitt den tightnessen som är i marknaden och möjligheterna för värdeskapning som ligger där. Men samtidigt när jag går runt och snackar med investerare så är det väldigt mycket fokus på det att det är på tide och börja se på förnybar aktier igen och börja regna lite på tallene og ting som kommer fremover. Nå har vi jo lagt bak oss 2 år pluss med i hvert fall aksjemessig på snittet litt svakere utvikling for fornybare aksjer. Men med den innsikten vi sitter med nå, også da på alle de constraints som er på fossil energi, så er det en veldig klar enighet også blant investorene om at vi må være med på å bygge opp fornybar industri, vi må være med på å finansiere det, og i større grad i år enn i fjor egentlig vil jeg si at det er et veldig sterkt fokus og høyt fokus på fornybar, og at man skal begynne å se på det igjen. Så sånn sett veldig spennende dag, mange inntrykk, men vi er jo bare så vidt i gang.
Ja. Vad är dina topppicks I sektorn av de bolagen du täcker just nu?
Ja, så jag sitter ju då med det vi I hvert fall definerer som clean tech. Mm. Så I hele fornybar space så vil det da være de som leverer systemteknologi eller løsninger til fornybar sektoren. Og da det jo spesielt to selskaper jeg vil løfte frem så som det ser ut akkurat nå. Og det første Volue, som et selskap jeg liker veldig godt, som leverer business critical software til hele energiverdikjeden. Volue et case som uavhengig av om det sol som vokser mest, eller om det vind som vokser mest, eller om hydrogen blir stort, eller om carbon capture. Altså, så lenge vi på vei på en grønn transition, og vi får en økende elektrifisering av samfunnet, så vil du ha behov for mer digitalisering av, av energiproduksjonen og, og innsikt på, på nett. Så det et bolag vi liker veldig, veldig godt. Verdsettelsen også attraktiv. Handler rundt en 8 ganger EV/EBITDA på vårt tall for 2024. Så når du har vekst på 15-20% og marginer som skal vokse gjennom at du øker SaaS revenues og recurring revenues, så synes vi det et veldig spennende bolag, både tematisk, men også også valuation-messig.
Men tror du at det lite svårt å greppe det bolaget, eller varför tror du at det handles til så låg multipel? Og aktien hadde jo en lite tuff start I början på året, sen släppte de en jättebra Q2-rapport. Men vad har hänt I aktiekursen, og varför tror du marknaden hanterer det här bolaget på det sättet?
Jeg tror at I stor grad så det jo eksterne makrofaktorer som har vært med å påvirke en del, som med mange andre grønne aksjer, med høyere renter og inflasjonspress som har tynget grønne aksjer. Og så har man jo hatt en marginutvikling som nå det siste har vært flat, hvor man har håpet at man skulle begynne å komme opp, men nå viste det jo, som du var inne på Q2, at man faktisk har snudd den trenden og at man på vei oppover. Så når du kan kombinere det beste fra tech og grønt I en aksje, så mener vi at det på tide nå å begynne å se på et sånt bolag igjen.
Så bra lege å gå inn I aksjen nå?
Ja, det vil jeg si, og de har akkurat lansert en rekke nye typer produkter som kommer til markedet nå gjennom hele verdikjeden, både på optimeringssiden, på produksjon og til distributed energy resources og på nett og så videre. Så det mye forskjellig de kommer med nå som vil være med på å dra topplinjen videre. Sammen med geografisk ekspansjon og marginekspansjon. Så gitt der vi står nå, så synes jeg det et veldig godt tidspunkt å se på aksjen.
Mm, og det andre bolaget?
Det andre bolaget REC Silicon, som skal liksom produserer polysilicon I USA. De drar veldig godt nytte av IRA. De gjenåpner den fabrikken sin, som har vært stengt nå I 4-5 år, bare om noen vekker, innen 1. november. De har signert en lang offtake-avtale på 10 år, som vil generere mellom 100 og 300 millioner I EBITDA I året. Og verdsettelsen på det nå, så det på en 3-4 ganger EBITDA. Så for et selskap som har løst alle funding-problemer, har en lang offtake-avtale på hele produksjonen sin, og som kan vokse innenfor vertikaler som sol, batteri og semiconductors, så synes vi også at det et veldig spennende bolig.
Og de, kan de vekse lønnsomt?
Hva sa du?
Kan de vekse lønnsomt?
Ja da. Så det jo bakt inn I den offtake-avtalen de har. Så har de en nedre prisgrense som sikrer at du vil være garantert profitabel. I hvert fall I de første 5 årene av den 10-årsavtalen.
Kari, jag vet ju att du och jag har pratat med Magnora innan och Cloudberry också för en del. Är det fortfarande 2 favoriter hos dig eller vilka är dina sektorfavoriter?
Ja, fremdeles så syns vi att det är sällskap hvor det fremdeles är goda möjligheter. Cloudberry är en intressant aktie och där är det ju gärna prisingen da, som vi framhäver som speciellt intressant. De säger ju själv att de har den lägsta prisingen per megawattimme producerat och det har ju vi bytte oss merke I, og også andre. Det gjenspeilet jo seg også I interessen på deres presentasjon. Der var det jo helt stinn brakke, som vi sier I Norge. Der har de kommet med mye spennende nye annonseringer av 2030-mål, mer fokus på Greenfield Development og Farm Downs, I tillegg til den Build, Own, Operate-strategien som de også gikk på børs med. Og så har vi jo noen andre litt sånn morsomme caser da, som vi liker å trekke frem. BV Ideol for eksempel, veldig lavt priset nå, som en teknologi utvikler av flytende havvindfundamenter I tillegg til at de utvikler havvindprosjekter. Vi så jo I Sverige at Hexicon fikk et bud på 3 ganger last close, for, som kanskje den mest sammenlignbare spilleren. Og vi tror jo også at BV Ideol en typisk oppkjøpskandidat på disse nivåene. Så synes vi også det spennende å se på Aker Horizon, som også priset på rekordlave nivåer. Nå hele marketcappen til Aker Horizons lik marketcappen I det ene selskapet de eier, Aker Carbon Capture. Det vil si at den resterende porteføljen priset på net interest bearing debt. Vi lurer på om det for konservativt, men der det en del som uavklart. Det ene porteføljeselskapet deres, Mainstream, holder på med restruktureringer for sin portefølje I Chile. Så man må nok kanskje enten da posisjonere seg for potensielt good news. Hvis det ikke good news, så går det andre veien, så det et litt binært case. Mm. Og så, sånn som jeg nevnte, hvis man først skal se på Aker Horizons, gjerne se på Aker Carbon Capture også. Vi tror jo at Carbon Capture-markedet står overfor en kjempevekst. Vi har sett bare siste året hvordan IRA og også EU Green Industrial Plan har gjort at budsjettene for nasjoner øremerket til karbonfangst har gått 7 gangeren bare på noen av de få landene som vi fokuserer på. Så her det masse muligheter også, og Aker Carbon Capture også priset på noen av de laveste verdiene som de har sett på noen år.
Cloudberry ett spännande bolag som producerar förnyelsebar energi som både äger tillgångarna men även säljer av dem.
Ja, I Cloudberry så får du ju faktiskt bägge delar. Nu så har de en produktionskapacitet på cirka 1 terawattimme I året och så fram till 2030 så ser de för sig att in-house utveckla 3 terawattimmar till. På samme måte som Magnora gjør med Greenfield Development. 2 terawattimer, altså 2/3 av dette, skal ideelt sett farmes down på den samme asset-light investeringsfilosofien som Magnora, og så beholde 1 terawattime selv I tillegg til at de ser for seg å kjøpe inorganisk 1 terawattime. Og sånn som de ser det, så vil jo det å eie disse assetene også gi en stabil cashflow som igjen gjør at de kan utvikle enda flere prosjekter. Så når man har den balansen som Cloudberry har, så nok det også en strategi som veldig interessant for investorer som har lyst til å være eksponert for både sol, men også for I Cloudberry sitt tilfelle hydropower og vind.
Så det finnes fordeler med både strategiene med andre ord.
Ja, det vil jeg si. Ja. Nå kommer jo Magnora fra et annet sted. Mm. De kom fra å ha noe cash tilgjengelig, men de måtte jo også ha en mer kapitallett approach. Det har de gjort stor suksess med, og begge selskapene har jo levert på de målene de har satt.
Cloudberry, kursen har jo vært utrolig svag seneste året, ned 40% på et år. Vad är det marknaden besviken över?
Med Cloudberry så har ju de 90% av sin producerande portfölj exponerat till spotprisen I ström och den var ju på rekordnivå för ett år sedan och så har den det sista året normaliserat sig mer. Så det är nog till dels ett uttryck för att intjäningen deras kommer ned, når strømprisen kommer ned. Nå sier de at med det volymet de nå har klart å utvikle og opparbeide både organisk og inorganisk, så vil det være naturlig for dem å også gå på langtidspriskontrakter for å eliminere litt av den spotprisrisken.
Mm.
Og det jo noe man egentlig først kan gjøre når man har litt scale, mm. som nå Cloudberry har.
Ok, så at den volatiliteten kommer att stabiliseras framöver.
Det är I hvert fall deres ja. Mål, det det de har gått ut med på mm. sin sista capital markets update.
Och jag pratade med Anders Lenborg också tidigare idag. Vi ska höra vad han säger om bolaget. Ja, då säger jag varmt välkommen till Anders Lenborg, vd för Cloudberry.
Hej, tack för invitationen.
Ja, du har varit här och presenterat på energikonferensen. Vad är ditt intryck från konferensen så här långt?
Det har varit en otrolig travel dag. Att många inom på presentationen som var hygglig och fyllt dagen med investormöter också. Och det är ju många kända fjes här, så det har varit en travel men väldigt väldigt fin dag.
För ni utvecklar, äger och driver ju vattenkraftsverk och vindkraftsparker. Ja. Hur har intresset för det varit idag på konferensen skulle du säga?
Jag syns det har varit en ökande intresse och en ökande kännskap till Cloudberry. Det är fler och fler som vet vem vi är och vad vi gör. Och vi ser ju att det har varit lite utfordrande tider för sektorn, men intressen är egentligen större än för, så det är hyggligt att se.
Mm. Kan du berätta om er verksamhet, vad ni fokuserar på? För ni har ju både verksamhet I Sverige och I Norge.
Ja, Sverige, Norge och Danmark också I år. Så vi fokuserar på att utveckla projekt primärt vann och vind I Norge och vindkraft och sol I Sverige och Danmark. Och I Sverige har vi kontor I Karlstad, Eskilstuna och utanför Göteborg, där vi har utvecklingsteam som jobbar med både projekt onshore projekt och grundvattensprojekt, där vi har både ett projekt I Vänern, men vi har också projekt som utanför Oskarshamn för exempel och andra städer I svensk sektor av Östersjön.
Mm. Ni hade ju en kapitalmarknadsdag här I början på september där ni kom ut med nya aggressiva tillväxtmål. Hur ska ni kunna leverera på det? Vad är planen framöver?
Ja, det är riktigt. Vi har ju haft en fin växt de sista åren. Har runt en TVH I produktion idag. Slik att det vi önskar är att tredubbla både produktionsportföljen och utvecklingsportföljen vår fram till 2030. Och det är mål som vi menar är stretch men inte omöjlig sett på historiskt på det vi har klart. Och så tror vi ju att I och med att vi har fått ett mer nordisk nedslagsfält med hubbar I Danmark, Sverige, Norge så vill vi också upplever vi också större tillgång till projekt och möjligheter. Så det är högst uppnåeligt tror vi och vi kanske också något vi kan överlevera på fram till 2030.
Mm. Går det fortare nu skulle du säga? Går det snabbare att få produktion igång än vad det har gjort historiskt? Eller är det fortfarande att det tar ganska lång tid?
Ja, alltså in-house utveckling av greenfield-projekt till de står och spinner, det tror jag det kommer fortsatt att ta mycket tid, även om EU och också I Sverige jobbar med att korta ner tiden det tar att få en koncession eller en tillåtelse. Så må vi bare regne med at det kommer til å ta mange år. Det vi gjør jo å jobbe for å få en størst mulig portefølje, slik at vi hele tiden har noe å jobbe med, og hele tiden har noe vi kan klare å utvikle videre. Slik at vi får nye konsesjoner, vi får nye tillatelser hvert år, og vi kan sette I gang og bygge. Det vi har fokusert på nå de siste årene jo å bygge den kapasiteten og den plattformen med de flinke menneskene vi har ombord, nettopp for å kunne ta opp takten da, på prosjektutvikling.
Mm. For ni vil jo fortsette at eie era plants?
Ja, vi har historisk utviklet og eid det vi har kommet over. Vi har gjort et nedsalg I fjor på denne vindpark som skal bygges I Vänern. til Hafslund, som et utility eid av Oslo by. Og I år så har vi gjort et salg av 3 vannkraftverk for første gang, og det var fordi vi ønsket å vise verdiskapningen vi gjør på prosjektutvikling. Og vi fikk jo selvfølgelig også en god pris, men fremover så kommer vi nok til å være mer fokusert på å utvikle visse typer prosjekter, for eksempel grunntvannsprosjekter, offshore-prosjekter, for nedsalg eller et salg. Og så sitte og eie kanskje litt mindre assets i vår portefølje, hvor vi kommer til å ha en mix av vann, vind og sol.
Men så ni kommer vilja ha en blanding, at vissa projekt säljer ni och andra fortsätter ni att utveckla och äga
ja, och driva? Jag tror också hvis vi ska se på de målen vi har satt oss så må vi utveckla för att sälja ner eller sälja ut för att finansiera de projekten vi sitter med. Slik att det kommer att bli en mix av särskilt större vindprojekter och för så vidt också vi har några större solprojekter som vi tror vi kommer till att utveckla sälja oss ner eller ut av när det är tid för en FID eller kanske sitta igenom byggfasen och sälja ner på kod.
Det kostar ju en del att utveckla och bygga de här projekten. Hur tänker ni med kostnadskontroll och så vidare? Hur kan man förbättra det och hur resonerar ni där?
Nej, alltså vi på det vi har utvecklat till nu så har vi haft god kontroll. Vi har levererat dessa kraftverken på tid och kost, så på sånt sätt så har vi haft en god kontroll. Och så har vi ser vi ju att det är utmaningar nu, hvor vi har inflation och ökande byggkostnader och sånt sätt så söker vi också om utsettelse på några projekt för att ha mer flexibilitet. Men vi ser att vi kan utveckla ett väldigt bra onshore vindprojekt i Sverige i SE3 idag och likväl kunna ta en FID på det projektet och möta de avkastningskraven vi har satt och har förmedlat till marknaden. Men man måste vara väldigt flink nu på att finna de riktiga lösningarna, finna de riktiga partnerne. Och så på finansieringssidan så ser vi för oss som sagt att vi ska bruka en mellanting av den cashen vi har, den lånefaciliteten vi har och nedsalg i projekter, sånt som vi gjorde med de 3 vannkraftverken. Så var ju det en väldigt god avkastning. Vi hade ju över 50% IRR på de årlig basis, så det visar ju att det är betalningsvillighet för vissa typer assets då. Mm. Det ser vi på vind också. Vi har sett det när vi har transaktioner i SE3 och på liknande kraftverk som vi har eller vindkraftverk så är det ju god priser.
Jag lyssnade ju på presentationen och du sa ju att lönsamhet och lönsam tillväxt är nyckelord hos er nu. Ja. Hur ska ni kunna växa lönsamt i den här takten?
Ja, det är liksom hela den balansen som blir viktig. Lönsam växt är det som är förande för oss nu. Mm. Vi kommer till att prioritera hårt på vilka projekt vi utvecklar och det är sånt som det ser ut nu, kun de mest attraktiva projekten som lar sig bygga. På sikt så tror vi att makrobilden kommer till att ändra sig. Slik att vi sitter igenom det vi ser av utfordringer nu och så tänker vi att det kommer till att bli ändrade ramvillkor för vår sektor på en måte eller en annan måte. Det må till hvis du ska få till det grønne skiftet.
Trender framöver om vi kan avrunda med det. Är det vatten eller vind som gäller?
Ja, det är ett gott spørsmål. Det har skapat en god del usikkerhet i Norge på grund av denne skatteforslaget som fortsatt ikke er avklart. Så i Norge nå så ska vi ha statsbudsjettet 6. oktober, så regner vi att där får vi några avklaringer eller i løpet av oktober i hvert fall, och då vet vi om det är vind i Norge framöver eller om det blir stort sett vind i Sverige. Vann i Norge kommer vi till att jobba vi med och har en del projekter, så där kommer vi till att fortsätta att jobba. Og så, som sagt, har vi søkt våre første solprosjekter. Vi har et prosjekt også I Danmark, og vi kommer til å se mer sol inn I mixen I Sverige også, og gjerne også I kombination med vind og med batteri.
Mm. Det projektutveckling då, eller vill ni äga solparkerna sen också?
Jag tror de första lite mindre projekten här nu så kommer vi till eje för att lära och eje för att få erfaring. Så har vi ett stort solprojekt där vi sammen med vår danske partner ser för oss först och främst att vara en utvecklare och sälja oss ner på kod.
Mm. Ja. Spännande. Tack så mycket Anders.
Tusen tack.
Innan vi avrundar det här, ni kanske hör att det börjar dra sig igång lite musik här på konferensen. Dagen börjar ta slut. Men jag tänkte bara kolla, ni sitter ju och analyserar de här bolagen dagligen, har stenkoll. Vad är det svåraste när man analyserar cleantechbolag, Gerd?
Nej, det vanskeligste må jo være at du har jo veldig liten historik på veldig mye, I hvert fall det jeg ser på. Det mye fremadvoksende og fremadstormende industrier som ikke nødvendigvis har så mye data å se tilbake på. Så det en del av de som ikke tjener penger I dag, som gjør at for å ha gode verdsettelsesmodeller så må du se lenger frem I tid for å basere vurderingen din på. Og da du klart jo lenger frem du ser, jo mer usikkerhet det.
Mm.
Sånn sett så jo det kanskje det mest utfordrende, men det, jeg vil heller snu det på å si som det som da gjør det gøy og kul jo at du da har en mulighet til å bli altså, enda bedre enn alle de andre du skal snakke med.
Mm.
Fordi du ikke kan støtte deg på like mye historisk data, så blir din tanke og din perception kanskje enda viktigere da.
Er det svårare tycker du att pitcha case nu till investerare när alla vill ha lönsamma bolag och många av dina bolag kanske inte har en historik, de kanske inte är så lönsamma många av dem. Hur har det skiftet varit för dig?
Nej, det är klart att hvis du ser tillbaka till 2020 och 2021 så då renten var på noll och pengar skulle investeras uansett vilken industri det var, vi hade väldigt mycket tro på lønnsom vekst for fornybare bolag, så var det jo mye lettere å pitche og prate om det. Og så har jo det endret seg litt når man har fått sett mer på disse industriene. Man har kanskje blitt enda mer oppmerksom på at det regulatoriske og political frameworks har mye å si, og man har sett at en del av de prosessene har dratt ut I tid. Og sånn sett så det ikke nødvendigvis at de ikke tjener penger nå, men at man kanskje tror at det vil ta lengre tid til de blir lønnsomme. Så det har jo vært voksende fokus gjennom 2022 og hittils I 2023, men som jeg var inne på I sted, vi merker nå at interessen her på konferansen, og også når jeg sitter og snakker med kunder daglig, så at man nå begynner å få øynene litt mer opp for fornybart igjen. Mm. Man vet nå at det kommer til å bli investert masse I disse industriene her. Og noen vil lykkes. Så man litt mer akseptabel nå kanskje, fordi man innser at okay, men vi må faktisk ha en eksponering her. Og nå har også valuation kommet ned en del hvor det begynner å bli interessant igjen.
Og Kari, det känns som att du måste hålla koll på elpriset mycket. Det styr dina bolag, stämmer det? Eller är det det som är svårast?
Nej, alltså hur strömprisen utvecklar sig, det lägger inte vi så väldigt mycket upp I. Vi köper externa analyser, brukar Volue för att predikera den. Men som Gaida inne på så är det ju vanskligt att med sikkerhet skulle si noe om selskaper som ikke har så mye track record. De selskapene vi har snakket om I dag, det jo ikke mange av de som fantes for 10 år siden, kanskje ikke for 5 år siden engang, I alle fall ikke med de businessmodellene de har I dag. Så det jo nybrottsarbeid, mye av det de selskapene holder på med. Men som Gaid sier, så det jo det som gjør det spennende også da. Her det mulighet for å komme seg inn tidlig I det som skal være verden om 20 år, nemlig renewable energy.
Mm. Tycker jeg var en jättebra avslutning. Eller hva sier ni?
Ja, det syns du sa på en väldigt god måte där, Kari.
Ja, tack så jättemycket och tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Jag hoppas ni gillar det och ja, tack så mycket. Tack. Vi vill påminna om att den här podcasten inte innehåller professionella råd och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Virtu Securities är varken rättsligt eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster eller andra kostnader som kan uppstå vid användning av information i denna podcast. Mer information och fullständig disclaimer hittar du längst ner på paretosek.se.